Nu är tanken att jag ska ha en predikan. Och en predikan är när man talar utifrån en bibeltext. Och man försöker sätta in texten i sitt sammanhang. För att sedan försöka tänka, vad har den med oss idag 2021? Hur kan vi använda de texterna idag i våra liv? Och varje gång när jag predikar, så predikar jag för mig själv och för er. Det är liksom någonting som händer, och det är alltid någonting som man själv, något som väcks igen. Och ingen kan ju läsa en bibeltext helt ofärgad, opåverkad av sitt sammanhang. Och så är det ju även för mig. Efesierbrevet som jag kommer utgå ifrån är ett av de brev som Paulus har skrivit som kallas för fångenskapsbreven. Han skrev dem när han satt i fängelse, antagligen runt 60 år efter Kristus. Och brevet skrev antagligen inte till en församling utan flera församlingar. Och brevet skickades runt i mindre Asien. Dock är det adresserat till ett ställe som heter Efesos, som var den största och mest betydelsefulla delen, staden i den romerska provinsen. Med det sagt så har vi Efesierbrevet sammanhang klart. Nu kan vi gå in i texten. Och ni konfirmander kan använda era gröna biblar om ni vill det. Församlingsmedlemmar eller andra kan hitta dem kanske i sin bokhylla på nätet. En gammal konfirmand sa att det var perfekt för att stadga bordet. Då är det lite omständigare, men det går ju ändå. Och jag kommer läsa från kapitel 5, verserna 1-9 i Efesierbrevet. Så här står det. Ta alltså Gud till föredöme som hans älskade barn. Lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för vår skull som en offergåva. Ett välluktande offer åt Gud. Otukt och annan orenhet eller själviskhet får det inte ens vara tala om bland er. Det anstår inte de heliga. Inte heller oanständigt och tanklöst eller lättsinnigt tal. Sådant passar sig inte. Utan bara tacksägelse till Gud. Ni vet ju mycket väl att ingen kan få del i Kristi och Guds rike om han är otuktig eller oren eller självisk, alltså avgudadyrkare. Låt ingen lura er med tomma ord. Det är sådant som drar Guds vrede över olydnadens människor. Har därför ingenting med dem att göra. En gång var ni i mörker, men i Herren har ni nu blivit ljus. Lev som ljusets barn. Ljuset bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning. I en sådan här text så finns det saker som man tilltalas mer eller mindre av. Och det är också det som är det härliga när texten kommer till en. Att börja i texten, inte utifrån vad jag själv vill säga. Jag personligen, ska jag erkänna, har lite svårt med texter som handlar om du får inte göra det, du får inte göra det, du får inte göra det heller. Jag är också trött på resonemanget och frågan och påstående att kristen tro endast handlar om att avstå från saker. Mina fingrar på mina händer räcker inte för så många gånger jag har fått frågan. Om du är kristen, får du göra det? Får du inte göra det? När får du göra det? Jag tänker att kristen tro inte främst handlar om förbud och att avstå. Utan jag tänker mer att jag får massor av det goda. och bra sakerna i mitt liv. Man adderar saker i sitt liv snarare än att man plockar bort. Kanske hörde ni en trötthet och en frustration över att få svara på frågan. Får man göra det? Får man inte göra det? Men om jag stannar upp, tänker efter och reflekterar, så är det ju egentligen väldigt häftigt att få frågan. Att få frågan handlar ju någonstans om en nyfikenhet. De har snappat upp att vara kristen är att vara annorlunda. Att få frågan handlar ju också om att vilja förstå den andra människan, men också sig själv. Fundera på vad är det normala? Vad är det rätta? Borde jag? Borde jag inte? Man speglar sig själv i någon annan. När Paulus skriver det här brevet så gör han det med ambitionen att starta och sprida en rörelse, ett budskap till flera församlingar, till en hel region. Och inte vilken region som helst. Efesos, en betydelsefull region. Det var till och med så att det var mycket handel i Efesos. Så det kunde bli så att budskapet faktiskt kunde sprida sig till hela världen genom handeln. Och har man de ambitionerna så måste man på något sätt sticka ut. På något sätt måste man vara annorlunda. Och Paulus siktar högt. Ta Gud till föredöme. Som hans älskade barn. Lev i kärlek. Så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för vår skull som en offergåva. På konfirmationen förra veckan så fick vi höra att Jesus är Bibelns kärna och stjärna. Och jag skulle vilja ta det lite längre än så. Jesus är hela kristendomens kärna och stjärna. Det är om honom allting handlar. Och i kristendomen finns en central del att Jesus, Guds son, är en gåva från Gud som offras för att vår synd ska tas bort. För att vägen till Gud alltid ska vara öppen. Och ingenting vi gör eller inte gör kan skilja oss från det budskapet och den kärlekshandling som det är. Och bibelordet som jag läste riktade sig inte bara till flera församlingar långt bak i tiden i Efesos. I Efesos fick man höra att de var Guds älskade barn. Men vi är också Guds älskade barn. Och att använda sig av bilder som rör familjer är alltid lite vanskligt. För det riskerar någonstans att kanske blockera bilden av Gud. För i familjer, många familjer, alla familjer, finns det sår. Inga är perfekta och alla gör mänskliga misstag. Och då får man försöka tänka någonstans att Gud är som den där perfekta mamman eller pappan. Utan alla de brister som en vanlig förälder har. Och att vara Guds barn är på något sätt att tillhöra Gud. Att vara Guds barn är att få kärleksfulla blickar av Gud. Att vara Guds barn är att påverkas och formas av Gud. Och då får vi ge våra kärleksfulla blickar tillbaka. Och kanske säga, jag älskar dig också. Kanske är det så att det här förhållningssättet präglar någonstans vad det innebär att leva i kärlek. Man är älskad och därför vill man ge kärleken vidare. Om man drivs av kärlek, påverkas av kärlek, så är det också det som tar sig uttryck i ord och handling. Om man istället drivs av hat, om man hade blivit påverkad av hat, så är det också det som hade kommit ut i ord och handling. Det finns ordspråk som "No man is an island", ingen människa är en ö. Eller "man blir som man umgås". Jag tror verkligen det är så. Att beroende på eller av vilka vi omger oss med, så påverkas vi och vilka vi blir. Jag tänker också i det här att det vi följer på sociala medier spelar roll och påverkar hur vi ser på världen. Det vi får i flödet någonstans är den verklighet vi tar till oss. Följer vi människor med perfekta liv, perfekta hus, hur många vänner som helst, så tror vi att det är så det ser ut för alla. Är det så att vi följer någon som sprider näthat, snackar skit, så är det också så vi tänker att verkligheten ser ut. Jag tycker det är lite häftigt det här att alla blir påverkade, gammal som ung. Vetskapen är att de jag omger mig med påverkar mig. Också då kanske stanna upp med frågan: är jag nöjd med den påverkan jag får? Eller vill jag byta kompisgäng? Vill jag avfölja några för att istället få följa någon annan? Jag skulle säga till stor del att vi kan påverka de som påverkar oss. Eller vi kan påverka vilka som påverkar oss snarare. Och på ett sätt är det också det Paulus vädjade om. Han beskrev någonstans hur ett samhälle såg ut med olika mörka saker. Så vädjade han till församlingarna: ta avstånd från det. Ni kommer inte må bättre av det där. Välj något annat istället. Lev i kärlek. Lev som ljusets barn. Det kommer göra att ni mår bättre. Men det kommer också göra att andra runt omkring er mår bättre. Temat för söndagen är ju kampen mot ondskan. Och när vi tittar oss runt omkring i vår värld, i vår stad, så ser vi att det finns mycket ondska. Och läser vi Bibeln så ser vi att det fanns ondska redan då. Och vi kan också läsa att det finns någon form av motståndare till Gud. Och jag tror att det finns en ond kraft som vill att vi ska göra det onda. Men framför allt så tror jag på en god kraft som vill att vi ska göra det goda. Det finns saker, ondska, som vi inte helt kan påverka. Det finns människor som gör hemska saker mot andra människor. Det finns krig. Det finns orättvisa. Det finns terror. Det finns ondska, helt enkelt. Ondska som vi inte helt och hållet kan påverka. Men det finns också ondska som vi alla kan vara med och påverka och stå upp mot. Vi har alltid valet att göra det goda. Vi kan välja att stå upp mot en som är utanför eller mobbad. Vi kan välja att inte snacka skit. Vi kan välja att se på människor på ett kärleksfullt sätt. På alla människor. Paulus och framförallt Jesus startade en rörelse, kristendomen, Den kärleksfulla och ljusa rörelsen. En rörelse som ville förändra. En rörelse som ville påverka människor att göra det goda. Och den rörelsen stannade inte upp, utan den fortsatte att växa. Från stad till stad, från land till land. År efter år. Och nu sitter vi här 2000 år senare och är en del av den rörelsen i någon form. Det är häftigt, tycker jag. Och en annan häftig grej som jag tycker är att människor runt omkring i vår värld hela tiden väljer det goda och de ljusa valen. Människor väljer att hjälpa människor på flykt. Människor väljer att städa våra stränder. Människor väljer att stå upp mot orättvisor. Människor väljer att skänka pengar, donera mat. Listan kan göras så lång. Och avslutningsvis vill jag säga det. Tänk att vi, du och jag, får vara med i den rörelsen. Den goda kampen. Och vi får vara med och skapa en bättre nutid, men också en bättre framtid. Tänk att våra val spelar roll. Tänk att varje gott inslag vi gör, hur litet det än kan kännas som att man gör, så gör det att godheten vinner mot ondskan. Du, jag och vi är varje dag med i kampen mot ondskan och kan göra den här världen lite ljusare, lite godare, lite bättre. Amen.